Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Rosa Secker.
Så här, Rosa, de senaste åren så har det ju hänt någonting ganska så radikalt, får man nog säga, med gatubilden i Stockholm. Mm. Och då pratar jag inte om att man nu även drar tunnelbanan till de lite mer bortglömda delarna av Södermalm, eller att det liksom plötsligt finns massa uteserveringar, eller att tyvärr då ingen längre röker i Stockholm.
Ingen som säger det.
Nej, jag tycker det känns, det gör att Sverige känns som lite mindre Europa, och jag älskar Europa, men ja, okej, skitsamma. Det jag pratar om, det är att det plötsligt står någonting överallt, i varenda gathörn, på varenda trottoar, inte sällan illa parkerat i någon park eller mitt i cykelbanan.
Du pratar om elskotrar.
Ja.
Typ Voi.
Typ Voi.
Ja. Så här är det väl i många städer i Sverige i och för sig. Det är inte unikt för Stockholm. Men alltså, har man inte varit i Stockholm de senaste åren? Du säger överallt. Det är verkligen överallt. Alltså, man kan typ knappt ta sig fram.
Man kan knappt gå på en trottoar i Stockholm. Nej. För att det står alltid en elskoter någonstans.
Det har blivit liksom det mest utmärkande med Stockholm.
Vad är Stockholm? Stockholm är en stad där det står elskotrar.
Nej, Stockholm är först elskotrar och sen Stockholm.
Ja, exakt. Nej, men det är helt sjukt. Alltså, om vi skulle gå ut från kontoret nu, hur långt tror du att vi skulle behöva gå innan vi får tag i en elskoter?
Mellan 8 och 10 meter. Alltså, det står ju alltid ett gäng precis utanför.
Det ska sägas dock att vi bor granne med en skola, och skolungdomar åker otroligt mycket elskoter.
Fast vet du, skolungdomarna är på sommarlov.
Det är sant.
Men
det står fortfarande elskoter utanför. Det är helt sant. Vad är det för skotrar som står utanför dem?
Det är oftast Voi, men också kanske Bolt. Det händer väl att det är en Lime eller en sån Tier.
Tier finns det något
Tier, ja. Move, finns det någon? Bird har jag väl sett någon gång. Ja. Kanske att jag har sett någon gång också någon som heter något så här Vosch eller något. Ja. Link, finns det någon kvar?
Vet inte. Det är kul att de heter samma sak allihopa. Alltså, man skulle kunna skapa en sån så här Name Your Electric Mobility Company Generator.
Typ. Swoosh.
Swoosh.
Quill kanske?
Quill gillade jag.
Ja.
Q.
Flow. Finns det ingen som heter Flow?
Vi kan komma på en som heter Flow. Ja. Men okej, vi går ut och kollar vad som finns idag.
Mm.
Jakob, vi går ut och åker elsparkcykel. Just det, idag stod det 2 stycken Bolt och 3 stycken Voi utanför vårt kontor. Jag kollade i appen, lite längre ner på gatan står en Bird och en Tier också.
Mm. Går man ett kvarter till så finns det väl 100 till ungefär?
Säkert. Det är inte bara så att de bara typ heter likadant, utan de ser ju också exakt likadant ut, förutom att de har lite olika färg typ.
Ja, så är det ju. De har olika färger, men annars så... Sån skrifttypsnitt.
på liksom namnet, loggan. Lite bland. Och själva cyklarna är väldigt lika. Jag skulle i för sig vilja notera här att jag har två handbromsar och du har en.
Ja, det är faktiskt sant. Det är lite bättre på din, kan man väl säga. Sen så är det ju inte bara så, utan det är ju också så att man hyr dem på exakt samma sätt. Apparna funkar exakt likadant. De kostar typ exakt lika mycket. Cyklarna går lika fort. Och jag ska säga att på det stora hela så får man exakt samma upplevelse.
Mm, så är det absolut.
Och jag tänker att så här funkar väl inte marknaden då?
Du menar marknaden som i att på marknaden så ska man liksom erbjuda någonting som passar alla, men man ska inte erbjuda så här sex olika saker som egentligen är exakt samma sak med exakt samma typsnitt.
Exakt, och jag undrar om det är liksom en så att det är 6 stycken i Stockholm. Jag tror att det är 8, 9 eller 10 stycken bolag som erbjuder exakt samma produkt till exakt samma pris med exakt samma tjänst som ger exakt samma upplevelse typ.
Mm. Det fluktuerar väl lite, ibland är det 6, ibland är det 8, ibland är det 10 och sen är det någon som konkar. Men jag förstår vad du menar, alltså för om allt bara ska vara lika för alla kan vi lika gärna typ ha kommunism, jag vet inte. Marknaden ska ju liksom vara konkurrens och olikheter och så vidare.
Precis, och då tänker jag, vad fan är det som pågår här egentligen? Så vi ska nu ställa oss på våra sparkcyklar och idag i Kapitalet ge oss ut på en ekonomisk upptäcksfärd.
Spännande!
Hur kunde det bli så att typ 8 identiska företag kunde lansera identiska produkter till ett identiskt pris men ändå överleva allihopa? Och hur i hela fridens namn konkurrerar man på en sån här marknad? Nu ställer jag mig på min favorit, Bolt.
Jag tar en Voi.
Och så åker vi. Häng med! Jag har aldrig åkt med bandare förut.
Hallå. Vart ska vi? Vi tar en vänstersväng.
Okej. Okay. Woo!
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Full transparens. Tanken var att vi skulle läsa betydligt mer av det här manuset stående på en elskoter.
Svårt, men också dyrt, insåg jag. Fan, det tickar ju. Det är en minuttaxa på den här skiten.
Det dyra tror jag vi hade kunnat ta på företaget. Det var mer svårigheten att jag skulle vara tvungen att åka så himla nära dig med min mikrofon för att liksom få det där att flyga.
Vi hade varit en trafikfara, så att vi satt oss ner för allas skull. Mest för alla andras skull.
Verkligen, men också lite att vi inte är i studio just nu är nog mest för vår skull. För att det är 2000 grader i den studion.
Mm, och nu sitter vi i skuggan i en mysig park istället.
Så istället då, Åsa, för att du ska summera vad det här avsnittet ska handla om medan du åker en voj, så får du summera vad det här avsnittet ska handla om sittande i en park.
Mm, underbart. Så här, det finns så himla många elskoterföretag. Alla verkar vara ungefär likadana. Och jag menar, är det verkligen så här det ska funka? Alltså, finns det något ekonomiskt fenomen som vi typ missar här? Vem är det som blickar ut över Stockholm och bara, vet du vad? Vad den här stan behöver är faktiskt ett elskoterföretag till.
Du, jag ska berätta för dig exakt vem som blickar ut över den här stan och drar exakt den slutsatsen. Jonas Alm.
Jag heter Jonas Alm och stockholmare. Uppväxt i Stockholm och bott här i större delen av mitt liv.
Jonas har grundat någonting som heter Move Mobility, MOOW. Det är ett elskoterföretag skulle jag säga. Jonas skulle säga att det är ett företag som gör lite mer än så.
Vi fokuserar på att lösa det lokala transportbehovet och i dagsläget är det för stockholmare.
Jonas har en ganska kul bakgrund. Han har kört budbil, han har jobbat med trafikledning, han har jobbat på Bring, han har jobbat med pallleverans. När han gjorde militärtjänstgöring så ville han inte riktigt hålla på och så här, du vet, krälla runt i någon lera på någon åker med något maskingevär. Utan han ville, citat, köra höjdare i stan.
Och det slutade då med att jag var ansvarig för persontransporterna för alla på försvarsdepartementet, inklusive personlig chaufför till försvarsministern, statssekreteraren.
Okej, killen har fraktat saker och personer i Stockholm, jag fattar.
Så det här har ju då betytt att Jonas har kört väldigt mycket bil i stan. Och som både du och jag vet så är ju det en blandad upplevelse, kanske man ska säga.
Jag tror att många upplever det som en mardröm. Jag tillhör ju en lite speciell minoritet här, för att jag tycker att det är lite mysigt att köra i stan. För att det går så långsamt, jag gillar inte när det går så fort.
Men gemene person hatar att köra bil i stan. Och Jonas, när han då har bilen på verkstaden, så känner han att det är klart det finns alternativ. Det är klart det går att åka tunnelbana och buss och sånt där. Men om man ska ha någonting som tar en exakt hela vägen, alltså det som man i typ paket- och leveransbranschen kallar för last mile, alltså du kan ju cykla och gå, men det är lite mer offentliga, det liksom inte personligt ägda last mile-lösningen var det som han ville hitta.
Och när elsparkcykeln dök upp så löste den två stycken viktiga parametrar.
Dels då så kunde man fort attrahera kunder. För att marknadsföringen på elsparkcykeln är ju typ elsparkcykeln. Alltså den var liksom där. Du ser en elsparkcykel och så tänker du, vad är det där?
Plus att man ju kan ha dem typ överallt.
Exakt. Och sen då ur någon slags företagssynvinkel, vad som han tyckte var bra med elsparkcyklar, det att man kunde få intäkter direkt. Alltså redan liksom från första person som signar upp på det här så börjar liksom pengarna ticka in.
Okej, jag är med. Jonas startar Move. När gör han det lite mer exakt?
Det gör han i mitten av maj 2019. Det är då de går live, som man så fint säger. Vid den tidpunkten så fanns Voi och Lime. Tier hade sagt att de skulle starta. Det är lite svårt att kolla upp allas tidslinjer här. Det fanns också någonting som hette Glide.
Den kommer jag ihåg. Jag såg den ibland och sen plötsligt såg man den inte längre. Okej, men han var inte först alltså?
Nej, men det var han absolut inte. Men liksom, där och då så hade han liksom startat ett elskoterföretag.
Okej, så nu vet vi liksom hur man startar ett elskoterföretag och varför Jonas tyckte att elskotrar behövdes. Samtidigt kan jag känna så här, det finns en fråga kvar här som känns rimlig, som är så här, varför vill någon starta ett elskoterföretag när det redan finns så himla många? Nu har vi dessutom fått bekräftat att Jonas var inte ens först. Alltså, varför startas det så många totalt identiska? Så här brukar väl inte marknader funka?
Så här brukar faktiskt marknader funka.
V- Vem är det som ställer sig på tvären här?
Det är Andreas Berg, lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet, elskoterentusiast, känd från tidigare avsnitt av Kapitalet.
Då pratade han om medborgarlön.
Men nu pratar han alltså om elskotrar som han är väldigt, väldigt förtjust i.
Jag är förtjust i cyklar och jag är förtjust i ny teknik. Så att de två gör att jag ganska ofta, kanske ofta än jag borde, man får emotion om man promenerar.
Och det Andreas säger är att visst, man kan kolla på den här marknaden och säga här finns liksom 8 eller 10 aktörer som erbjuder samma produkt till samma pris. Så borde inte marknader funka. Men ganska ofta är det faktiskt exakt så här de funkar. Åtminstone i början. Eller kanske mer exakt fasen precis efter början.
Men det du såg var att när de första aktörerna gav sig in på den här marknaden, då var tekniken lite annorlunda och företagen har lärt sig av varandras misstag och sina egna. Så att de första generationens cyklar som ganska snabbt fick berättigad kritik för att de inte höll särskilt länge och för att de väldigt lätt välte, de har ersatts av mer robusta varianter och precis som du var inne på ser de nu ganska snarlika ut därför att företagen har provat sig fram till vad som funkar bäst, vad som håller längst och vad som uppskattas av konsumenterna. Och det här brukar ekonomer säga är en experimentell process. Och det som är kul då är att man har fått se den här läroprocessen i aktion de senaste åren. Och nu börjar det stabilisera sig när det gäller design, utbud och pris.
Vad Andreas säger, som det faktiskt finns väldigt mycket fog för, det är att elskotermarknaden faktiskt har förändrats en hel del. Mer än vad vi kanske har märkt. Alltså, du vet det här, när man är mitt inne i det så är det svårt att se förändringen, typ. Så om man kollar på bilder på de här gamla skotrarna så ser de faktiskt ganska annorlunda ut. De var mindre, de var lite mindre robusta, de hade liksom ett batteri som var typ inbyggt och man var tvungen liksom att ta med hela cykeln och lägga in dem i någon van, typ. Och så hade de ett stöd och så höll de, och det här var ju en stor grej när de kom, de höll ju väldigt, väldigt kort tid.
Ja, så det kom väl rapporter där i början om att Voice elskotrar höll typ, vad var det, i snitt 40 dagar. Det blev ju jävla ramaskri kring, såklart.
Ja, det man kände då var väl typ att så här, det var peak, late capitalism, slit och släng, samhälle. Alltså, det säger sig självt att det inte är rimligt att det ska finnas liksom 1000 stycken elfordon som håller liksom en månad styck, som bara liksom står på alla gator och torg. Det är klart folk vart lacka, typ. Men nu då så hävdar de flesta bolagen att deras cyklar har en livslängd på minst 24 månader. Voi hävdar att deras senaste modell håller 5 år. Det vet vi inte, för det har inte gått 5 år sedan de lanserade den. Men det är ju liksom verkligen ett steg upp, måste man ju säga.
Verkligen. Sen sa du att de i början var så små och lite typ rangligare. Alltså det är ju en ganska tydlig skillnad. Nu är de ju mycket grövre. De flesta har typ stötdämpare. Alltså hjulen på de första såg ut som att man kunde liksom trampa sönder dem med en lilltå. Nu ser det liksom ut som ett hjul som klarar Stockholms gator. De har dubbla stöd nu, det är ganska bra, så att de välter inte lika lätt när man parkerar dem. Och sen de handbromsar, vilket jag tycker är väldigt bra, för förut så bromsade man ju på samma sätt som man gasar, nämligen att trycka in en knapp, och det är helt ointuitivt att bromsa på det sättet.
Verkligen. Sen har det också hänt andra grejer. I början av det här liksom skoterkriget så var det mycket så kallade gigarbetare som samlade ihop de här sparkcyklarna och laddade dem. Det var ju väldigt kritiserat. Nu är det liksom dels enklare att byta själva batterierna, men det är också så att många företag har gått bort från den här gig-grejen. Jonas Alms Move till exempel har aldrig använt gigarbetare, och Voi har gått ut och sagt att de inte använder det längre heller.
Ja. Sen är inte alla förbi den här gigfasen, och vissa har ju så här lejt ut det här jobbet till typ lite så gigliknande företag. Det är lite flytande det där kanske. Men det som har hänt nu är väl att vi har gått igenom den experimentella fasen, eller att vi liksom åtminstone har kommit en bit in i den och att alla typ har landat i exakt samma sak.
Ja, men lite så. Det är kul att så här, alla företag går igenom en experimentell fas, alla företag landar i samma sak.
Alltså, på ett sätt så är det här ett exempel på när marknadsekonomin faktiskt funkar bra. Alltså, ja, man har ju förbättrat de här, liksom marknaden har tvingat fram förbättringar. Samtidigt så är det ju ett exempel på när det kanske inte funkar lika bra, i och med att vi liksom fortfarande har typ 8, 10 eller hur många det nu är. Det är svårt att hålla koll på många med. Identiska bolag som erbjuder identiska tjänster. Alltså det är ju inte en optimering av ekonomin.
Nej, det känner man ju inte är så här Vilken perfekt marknad?
Jag skulle säga att i Stockholm så är det uppenbart att det råder överetablering. För att det här är ju då en väldigt ny marknad, och det du ser när en teknik öppnar upp en helt ny marknad är att många aktörer ger sig in och vill tjäna pengar på den här marknaden. Men man vet inte hur mycket eller ens om det går att tjäna pengar på marknaden. Men många hoppas att man kommer kunna tjäna framöver. Så jag skulle gissa att om vi återkommer till det här om 3 till 5 år, så har antalet företag i Stockholm minskat rejält från de här 9-10 vi ser idag.
Okej, så vi har ett gäng företag som alla har ungefär samma svar på frågan: hur ska en elskoterverksamhet se ut?
Ja.
Och alla kommer inte att överleva?
Nej, för så funkar faktiskt inte marknader. Vi hade i alla fall delvis rätt i vår första fråga.
Skönt. Okej, vilka blir det som överlever då? Alltså, hur kan man konkurrera ut andra aktörer när man erbjuder exakt samma tjänst till samma pris?
Ja, det låter ju supermäckigt. Men det går efter det här.
Okej, så skoterföretagen har gått igenom någon slags första experimentell fas. De har typ alla landat i samma sak. Det folk vill ha är relativt robusta cyklar som inte hämtas av gigarbetare och som kostar ungefär vad de kostar nu. Alltså typ 1,50 i minuten eller vad det är.
Precis så. Samtidigt då så verkar alla överens om att många av de här företagen kommer konka. Alltså det är ju, som vi varit inne på lite grann, redan flera stycken som har gått i konkurs eller slagits ihop eller ja, du vet sådär.
Och då blir ju frågan någonstans, vilka är det som kommer överleva? Alltså, alla har kommit fram till samma sak. Vad finns det ens kvar att konkurrera med?
Ja, men enligt Andreas Berg då, lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet, så sker liksom inte konkurrensen så mellan Voi och Tier eller mellan Bolt och Lime. Alltså, det är liksom inte så att Bolt sitter på sina kontor och funderar på hur ska vi kunna sno kunder av Bird? Utan den stora frågan är en annan.
Det de främst konkurrerar med är att få folk att ta steget att prova för första gången. Vi människor är ganska konservativa när det gäller våra konsumtionsvanor, och de flesta tycker nog att det här är något konstigt. Man är rädd att det känns lite töntigt, man vet inte riktigt hur man ska göra. Så det företagen framförallt lägger krut på nu är att få folk att prova för första gången genom att göra det lätt att installera appen, genom att erbjuda första resan eller kanske till och med de första 10 minuterna helt utan kostnad. Och andra knep för att locka folk att ta steget.
Det här är jag med på. Men man skulle ju då kunna säga att det här är ju också någonting som alla företag gör. Alltså alla apparna funkar exakt likadant, de är lika lätta att använda. De flesta företag har en sån första resan är gratis grej.
Det är sant. Så du måste också konkurrera med andra grejer.
Små saker som om det finns någonstans att ställa kaffekoppen. Nu har något företag börjat lansera inbyggda hjälmar. Hur lätt appen är att få fungera. Och såklart priset. Du såg mer priskonkurrens i början, medan de nu kostar, precis som du säger, ungefär lika mycket. Men de skiljer sig åt i att man kan på vissa verker få rabatt om man parkerar på vissa ställe. Och då är tanken att folk ska veta att där finns det såna här cyklar. Du kan få erbjudan om att betala en fast avgift och därmed få mindre rörlig avgift per resa. Vilket ju då också är ett sätt att knyta konsumenten till just ditt företag. Så alla de här sakerna tävlar man om i detta nu.
Alltså, jag tycker det känns lite tunt. Helt ärligt, okej, om jag hade en kaffe i handen och stod och valde mellan två cyklar. Alltså jag är ju inte en sån vidrig person som ska förflytta mig mycket. Skitsamma. Och den ena hade en mugghållare. Ja, då hade jag kanske valt den med mugghållaren.
Klokt.
Men det jag menar är att de egentligen måste väl konkurrera med någonting annat.
Så är det ju. Alltså Jonas Alm då på Move, som är ett av de här företagen som finns i Stockholm, han menar att det finns två saker som man kan konkurrera med. Två saker som typ driver kunder.
De två drivare som vi ser i marknaden idag, det är att du har ett nytt fordon och du har många fordon. Det driver resande.
Och vi ska väl säga att Jonas och Move nu har inget av det här. De har gamla fordon och de har ganska få fordon. Typ 300 stycken i Stockholm. De flesta i norra liksom, delen av innerstan. Så att där ligger han ju liksom verkligen efter. Och det ska han förändra, säger han. Men om vi ska gå igenom de här två punkterna då. Nya fordon, det är ju då typ robusthet, dubbla stöd, bra bromsar och kaffehållare då kanske.
Mm. Och den här många fordon-aspekten, alltså det säger väl sig självt. Att om man ser en viss sparkcykel överallt, ja, men då är det väl troligare att det är den man signar upp på.
Precis. Även då om Jonas Alm säger att det här är inte lika viktigt faktiskt. För många kunder har flera olika appar.
Och den de ser först, den kommer de välja. Och då är det där som liksom antalet kommer in och då blir priset mindre viktigt. Även fast man har en förkärlek till den som kanske är billigast för stunden, så när du verkligen ska resa så tar du den som står närmast istället.
Vilket gör att det är viktigt att alltid stå närmast. Och här finns det då två sätt man kan göra det på. Antingen kan man då ha fruktansvärt många elskotrar. Så då har man liksom bara större chans att alltid vara närmast just den personen som behöver en elskoter.
Mitt intryck är att det är många företag som har valt den här strategin för att, alltså, ja, man kommer ju alltså knappt fram i Stockholm längre för att man snubblar på elskotrar överallt. Men det är säkert en jättebra strategi om man vill att folk ska använda ens elskoter.
Eller så kan man då försöka typ ha ett jättesmart logistiksystem som gör att man liksom placerar cyklarna optimalt.
Det här låter ju absolut som någonting som en logistiker som har jobbat med att flytta saker och människor runt i Stockholm hela sitt yrkesliv skulle kunna tänkas försöka göra.
Ja, Jonas har då gjort någon slags sånt ruttoptimeringssystem som gör att bilen som kör runt och laddar och flyttar Move-cyklar gör det så bra och effektivt som möjligt. Och de har också liksom tankar kring hur man kan placera ut cyklarna bäst och hur man kan liksom skapa reseflöden genom hela Stockholm och sånt där. Och sen så erbjuder de hemleveranser som man kan liksom så här ha en garanterad sparkcykel utanför dörren när man vaknar. Och så vet man att det kommer alltid stå en Move här. Och du vet, man kollar på med sådana där grejer typ.
Mardröm för alla som inte har beställt fram den där Moven och ska snubbla på den ut genom sin port. Men absolut, kan man inte vara störst så måste man vara smartast och hela den grejen.
Just det.
Men så här, det känns som att det finns en sak som vi inte har pratat om än. Och det är ju att de här företagen ju faktiskt måste tjäna pengar. För det gör de väl inte?
Nej, alltså man kan väl säga att så länge de är så lika de här företagen så finns det ju bara ett sätt att vinna. Och det man kan vinna på då är uthållighet. Och det kan man då göra på två sätt. Antingen så kan man vara mest innovativ och då försöka göra vinst.
För nu gör de inte vinst.
Alltså, de börjar göra lite vinst, vissa av dem. Och de liksom har också börjat dra sig ur städer där de inte gör vinst eller ser att de kan göra vinst och sådär. Ark Invest, som är en så här stor liksom, marknadsanalytikerfirma, typ, så här. De gjorde en analys av de amerikanska skoterföretagen, så att det är ju lite skillnad på svenska och amerikanska och sådär. Det här var 2019 också, ska vi säga. Som det såg ut då så var intäkterna för typ Bird och de här $2.43 per mile. Men utgifterna var $2.55, så att de gick back. Men Ark menar att på sikt så kunde de se att kostnaderna kunde tryckas ner jättemycket till $0.53.
Hur ska det gå till?
Ja, men massa saker. Så här, man kan sänka kostnaden för att ladda, det är typ den stora kostnaden. Kreditkortskostnader, underhåll, mer användning. Alltså så här klassiska sådana så här nätverkseffekter. Ju större man är, desto billigare blir olika grejer. Voi, för att ta ett svenskt exempel, de räknar med vinst 2023, även om de faktiskt sagt 2021 en gång innan och skjuter upp det. Men sen finns det ju liksom ett annat sätt som man kan vara uthålligast på, som inte involverar att tjäna pengar. Det är ju bara att ha mest pengar.
Pengarna kommer från deras ägare och från riskkapitalister, och de tar ju en medveten kalkylerad risk där de spekulerar i att det kommer att gå att tjäna pengar på de här resorna eller de här cyklarna. Därför att du tänker dig att om du gör den fasen bra och håller ut, så kommer du så småningom att vara ett av de företag som finns kvar på marknaden medan andra har fått ge upp. Och då kan du tjäna pengar, dels för att du har fått ner snittkostnaden, men också för att priset har börjat täcka kostnaderna.
Så djupast plånbok kommer att ta dig igenom det här?
Alltså, typ.
Okej, okay, men vad är viktigast av de här två då? Är det den som är mest innovativ eller är det den som bara har så djup plånbok så att man kan så här hålla ut med låga priser som ingen annan har råd med? Är det den som kommer vinna? Alltså är det innovation eller kapital? Vad är viktigast?
Det var en bra fråga. Du behöver nog ha både och faktiskt. Om du inte är innovativ så slösar du bara bort ditt kapital. Om du är innovativ men inte har tillräckligt med kapital för att finnas kvar på marknaden, då går det också sannolikt åt skogen för dig. Det fiffiga är ju att om något företag är innovativt men saknar kapital och ett annat företag har mycket kapital men inte så mycket idéer, då brukar de förr eller senare upptäcka att de vinner på att slå sina påsar ihop. Och därför har du redan sett att en del samarbete har inletts på den här marknaden, Lime och Uber som från början var ett taxikonkurrerande företag, har nu gått samman och fått lite stordriftsfördelar både i appen och i kunderbjudande. Så marknaden är en experimentell process också när det gäller samarbete och vilka företag som samarbetar med vilka. Men du behöver både riskkapital och innovativa idéer, det är det korta svaret.
Och vilken väg har Jonas och Move gått på här? Alltså det låter ju som att de ändå typ försöker ta fram innovativa idéer.
Det försöker nog alla, ska man nog säga. De håller just nu på att så här, samla ihop kapital, gå till olika riskkapitalister och investerare och sånt där för att kunna växa så att de inte längre ska ha få skotrar och gamla skotrar. Så att man kan säga att det de vill ha är såklart båda två. För att de har ett väldigt, väldigt ambitiöst mål.
Om 2 år så är vi marknadsledare i Stockholm och vi har också etablerat oss på 20-50 orter runt om i Europa.
Och för att komma dit så behöver man kapital.
Låt prova.
Men, och det här är det som är lite segt kanske. Alltså, har du idéer men inga kapital så liksom, du kan ju gå och göra Jonas-grejen och försöka hitta någon med kapital, men du kan liksom inte lösa det själv på det sättet. Däremot har du jättemycket kapital men inte så mycket idéer. Det kan du ju lösa genom att bara sno alla andras idéer. Alltså, det här är ju sjukt svårt att kolla upp vissa av de här grejerna när liksom, olika företag lanserade olika grejer, men Jonas till exempel, han säger att de var först med månadspass, det har väldigt många nu. De var först med hemleverans, han säger att de var först med fossilfria leveranser av batterier, det var de. De har också så här differentierad prissättning tidigt. Alltså, och massa andra har ju liksom snott alla andras idéer hela tiden.
Vad är det man brukar säga? Medelmåttor lånar och genier stjäl?
Ja, man kan bara sno allt.
Ja, det kan du såklart göra. Och det ser du ju att företag har gjort här också. När någon kom på att du ska ha 2 stöd för att cykeln ska stå stabilt och inte blåsa omkull, så tog det inte särskilt lång tid innan alla företag i princip erbjöd den typen av konstruktion på sina fordon.
Så kanske är det ändå så att det här med kapital är aningen viktigare än innovation, även om du nog har större chans att få typ riskkapital om du visar dig vara liksom ett väldigt innovativt företag.
Alltså i alla fall i den här branschen så låter det väl så, för att här kan ju man kan ju aldrig gömma sina innovationer, för de sitter där på elskoten för alla att beskåda.
Precis, och det är kanske svårt att ta patent på 2 stöd. Det är liksom, vad är patentet liksom? Sen så är det så att det finns ju ett hot mot alla de här bolagen som det inte går att komma ifrån, och liksom hotet kommer liksom inte från varandra, från konkurrens, utan det kommer typ från oss, från staten eller från kommuner eller från städer som sätter stopp för elskotrar med olika typer av begränsningar, för att de här bolagen är typ men väldigt så, vad ska man säga, offensiva, och städerna blir nedskräpade, hävdar vissa, med massa elskotrar. Vissa städer, typ San Francisco, har ju förbjudit dem helt.
Jag ska villigt erkänna att det har hänt mer än en gång att jag har cyklat på en cykelbana. Det står en elsparkcykel i cykelbanan. Och då är jag så jävla nära att sticka ut högerfoten och bara dänga om kulden och jävla elspark. Fast jag gör inte det, för att jag ser framför mig att jag kommer misslyckas och det kommer bli pinsamt.
Här på liksom begränsning och regelverksfronten så har faktiskt något ganska sjukt hänt. Som är att många av de här företagen typ ber om regleringar. Voi's vd till exempel, han har sagt att det finns bara så mycket de kan göra för att se till att folk inte beter sig som idioter på det som Voi's cyklar. Utan det behövs regleringar för att se till att folk beter sig. TIER har uppmanat svenska städer att anta liksom liknande regleringar som man har i Paris. Och det finns liksom massa exempel på där företagen går ut och bara typ så här, snälla reglera oss.
Alltså de har väl fattat någonstans att de kommer inte att kunna finnas kvar om alla bara hatar dem. Alltså, så att om de regleras så kanske de blir lite mindre hatade.
Något sånt tror jag det är.
Okej, men vad tror Andreas Berg om det här då? Alltså vilka är det som överlever?
Det sa han faktiskt inte. Men hans favorit är tyska TIER, eller TIER. Den är tydligen stadigast och har två stöd och sånt där.
Mm-hmm. Jag har aldrig provat den. Ska vi leta upp en?
Vi kan absolut gå och leta upp en TIER. Innan det så ska vi bara säga att han tror att två eller tre stycken kommer att överleva och att det kommer kanske ske någon slags sån segmentering där någon är lite billigare och sämre, någon är lite dyrare och lyxigare och ja, du vet.
Du menar det blir en marknad av det här också?
Det blir en riktig marknad av det här också, kanske.
Och det lanseras nu också liksom ett antal hybrider i form av minibilar eller mopeder där du sitter ner snarare och kanske till och med har tak. Så att vi kommer sannolikt att få se fler konstiga, fantastiska och irriterande fordon på våra vägar i våra städer.
Okej, jag vill nu, Åsa Secker, jag vill att du läser outrot medan du kör. Det är min utmaning till dig.
Ja. Vad säger vi i outrot? Typ tack och hej.
Ja, jag kan... Ja, okej. Okay. Tror du klarar det?
Mm, okej. Okay. Jag sticker. Ha det bra. Oj. Kapitalet görs av mig, Åsa Secker och Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Bursell. Och det är såklart Kristoffer Krok som har mixat även... den här veckan. Nu flyger vi upp för Nytorgsgatan här mot kontoret. Vi är tillbaka nästa vecka. Då handlar det om någonting annat och förhoppningsvis så sitter vi still i studion. Ha det bra, hej då!